Storytel presenterar Det flammande korset i Diana Gabaldons serie Outlander. Tredje delen. Inläst av mig, Gunilla Leining. Del 7. Signal till strid och flykt. Kapitel 73. Blek i en vitare nyans. Mrs. Churston erbjöd oss med en oväntad givmildhet sin gästfrihet. Jag flyttade till Churstons stora hus i Hillsborough med Brianna, Jamie och mina två patienter. Jamie delade sin tid mellan Hillsborough och milislägret, som blev kvar vid Alamansfloden, medan Tryon gladde sig åt att reglerarna verkligen hade blivit rejält krossade. Med mina pincetter kunde jag inte komma åt kulan som satt sig fast i Mortons lunga, men den verkade inte besvära honom så mycket, och såret hade börjat läkas tillfredsställande. Det gick inte att säga var exakt kulan satt, men tydligen hade den inte trängt igenom någon större blodåder. Så länge den inte flyttade sig var det helt möjligt för honom att helt enkelt leva vidare med kulan inbäddad i kroppen. Jag kände åtskilliga krigsveteraner som hade gjort det. Archie Hayes till exempel. Jag var inte alls säker på hur stabilt mitt lilla lager av penicillin skulle visa sig vara, men det verkade fungera. Det fanns en smula rodnad och läckage runt såret, men inte någon infektion och mycket lite feber. Förutom penicillinet var det att Alicia Brown dök upp ett par dagar efter slaget, nu mycket tydligt gravid, som främst drev på Mortons tillfrisknande. Inom en timme efter hennes ankomst satt han upp i sängen, blek men glädjestrålande, med håret på ända och ena handen kärleksfullt tryckt mot den rörliga utbuktningen över hans ofödda barn. Med Roger var det en annan sak. Han var inte allvarligt skadad, förutom att hans strupe krossats, och det var ju illa nog. Brotten i hans fingrar var enkla. Jag hade satt spjälor på dem och de skulle läkas utan problem. Blåmärkena bleknade ganska snabbt från livligt rött och blått till ett fantastiskt spektrum av purpur, grönt och gult som fick honom att se ut som om han just hade tagits upp ur graven efter att ha legat död en vecka eller så. Hans livstecken var utmärkta. Hans livskraft var det inte. Han sov en hel del, vilket borde vara bra, men hans slummer gav ingen vila. Den hade något oroligt över sig, som om han sökte efter medvetslösheten med en brinnande iver, och när han väl uppnått den klängde han sig fast vid den med en envishet som oroade mig mer än vad jag ville medge. Brianna, som besatt sin egen form av envishet, hade till uppgift att tvinga honom tillbaka till vakenhet var eller varannan timme för att få i honom lite föda och få röret och snittet rensat och omskött. Under de procedurerna brukade han fästa blicken på något på halvdistans och stirra med mörk blick på ingenting och knappt notera att vi talade med honom. När det hela var klart slöt han ögonen igen och la sig tillbaka på kudden med sina bandagerade händer korsade över bröstet som en gravstaty utan annat ljud än det mjuka visslande från röret i halsen på honom. 2 dagar efter slaget vid Alamans kom Jamie till Churstons hus i Hillsborough strax före kvällsmaten, trött efter den långa ridturen och täckt med rödaktigt damm. Jag hade en liten pratstund med guvernören idag, sa han när han tog emot muggen med vatten som jag gav honom ute på gården. Han svalde det i ett drag, suckade och torkade svetten ur ansiktet med rockärmen. Han var besvärad av all uppståndelse och hade ingen lust att tänka på vad som hände efter slaget. Men jag hade ingen lust att låta det bero. Jag tycker inte det var mycket till dispyt, mumlade jag och hjälpte honom med att dra av sig den dammiga rocken. William Tryon är inte en skotte, än mindre än Fraser. Det förärade mig ett tveksamt litet leende. Envisa som stenblock, var en kortfattade beskrivning av Fraser-klanen som jag hade fått åratal innan. Och ingenting under den mellanliggande perioden hade gett mig anledning att tycka att den var felaktig på något sätt. Nåja, han ryckte på axlarna och sträckte vällustigt på sig så att det knakade i ryggraden på honom efter den långa ritten. Åh, gisses, jag är hungrig. Finns det någon mat?